De verser som vi ska stanna till inför idag, de hämtas ur Lukas evangeliets 9:e kapitel. Det är verserna 46 till och med 48. Bland lärjungarna kom frågan upp om vem som var störst bland dem. Men Jesus visste vad de tänkte i sina hjärtan. Han tog ett barn och ställde det bredvid sig och sa till dem: den som tar emot det här barnet i mitt namn, han tar emot mig. Och den som tar emot mig tar emot honom som har sänt mig. Den som är minst bland er alla, han är störst. Amen. Herre, helga oss i sanningen. Ditt ord är sant. Vem är störst? Vi lever idag i ett ganska utpräglat tävlingssamhälle. Mycket går ut på att tävla. Mycket går ut på att visa att man är bättre än andra. Det är många år sedan som TV började sända Idol. Och många andra program har följt efter det. Upplägget är att tittaren ska bestämma sig för en favorit och ringa och rösta. Ni känner till det här. De tävlande riktar sig mot kameran och visar: ring, rösta på mig, snälla, så jag inte åker ut. Det är alltid någon som åker ut. Där i ligger spänningen. Det här är inget nytt, men det börjar sprida sig också till arbetsmarknaden. Arbetsintervjuer blir allt oftare inte en enskild träff mellan en potentiell arbetsgivare och en sökande, utan gärna gruppintervjuer. ICA kallar sina arbetsintervjuer ibland för auditions. Kom och visa upp dig. Och så plockar man in en grupp människor för att se vem är det som står ut. Vem kan armbåga sig fram och ta mest plats? Är det bara i världen som den här ständiga konkurrensen gör sig påminn? Nej, vi ser det också bland Guds barn. De verser som vi nyss lyssnade till är inte det enda stället där Bibeln berättar om att lärjungarna konkurrerade med varandra och tävlade. Vem var den bästa lärjungen? De funderade på det, och de funderade också på: vem får den bästa platsen i himmelriket? Vår syndiga natur gör det naturligt för oss att vilja framhäva oss själva, gärna på bekostnad av någon annan. Idag så ska vi ha årsmöte, konferens, och vi ska hålla personval. Är det inte lätt för vår gamla natur att tänka: här är en popularitetstävling. Vem kommer att vinna och vem ska förlora? Istället för att, som vi har fått höra så god undervisning om, hur ska vi använda de andliga gåvor som Herren har gett sin kyrka på bästa sätt? Tävlingssamhället bor även i våra hjärtan. Jesus försöker råda bot på det genom att ta emot ett barn. Han ställer ett barn inför lärjungarna. Och han säger: den som tar emot ett sådant barn i mitt namn tar emot mig. Det här är ett bibelställe som få icke-kristna skulle haja till inför. Att barnet får stå i centrum. Att barnet lyfts upp som ett föredöme. Det passar jättebra in med en humanistisk syn på människan. Men det är i teorin. Hur är det i praktiken? Hur ser det ut i arbetslivet? Vem har högst status? Är det den som jobbar på förskolan och tar hand om barnen och torkar snor och byter bajsblöjor? Eller är det den som är statssekreterare och tar hand om en minister och förser henne eller honom med fakta inför stora debatter? Vem har högst status hos oss? Jesus försöker belysa att inför Gud gäller ingen tävling. Och han visar det genom frälsningshistorien. Han väljer en liten nation som inte var en nation. Israel fanns inte som folk innan Gud kallade Abraham ut ur staden Ur. Och gjorde honom till ett folk. Han kunde ju ha valt en stormakt. Perserna, eller assyrierna, babylonierna eller Egypten. Men han väljer en oansenlig nation. Man ska kora en kung i Israel efter Saul. Och när profeten kommer för att utkora konungen, då tänker pappan: ta min äldste son, han är stor och stark och duktig. Nej, säger profeten. Men ta min näst äldste son. Nej. Och till slut blir det den yngste David, bara en pojke, som ska vara kung. Gud visar att han inte har anseende till person. När Jesus sänder ut sina lärjungar, då sänder han inte ut en stor armé som ska erövra världen med svärd. Utan han sänder ut enkla fiskare, några tullindrivare, människor som inte har högt anseende, med bara Guds ord. När han kallar oss, när han omvänder människor, så gör han det till exempel i dopet. En enkel handling. Inga blixtnedslag, inget kraftigt tordön, utan vatten och Guds ord. Nattvarden är för det yttre ögat ingen stor fest. En bit bröd, en klunk vin, och ändå, här finns syndernas förlåtelse. Gud verkar genom det enkla. Inför Gud, då behöver vi bli som barn, i betydelsen ödmjuka. Istället för att lägga fram vårt CV inför honom och säga: jag har utfört det här och jag har tjänat dig troget i många år, jag var en trogen gudstjänstbesökare, så får vi istället säga: jag har misslyckats med att uppfylla din lag. Herre, ha förbarmande med mig. Och då vet vi vad Jesus svarar. Då svarar han: dina synder är förlåtna. Kom, jag har förberett ett rum i mitt rike åt dig. Den minsta ska bli den största. Amen. Låt oss be. Kära himmelske fader, du vet att vi får kämpa med vår stolthet. Du vet att det är lätt för oss att tänka som lärjungarna gjorde: vem är den bäste kristne? Hjälp oss att vara ödmjuka, att se våran svaghet. Hjälp oss att ha överseende med varandras svagheter. Och hjälp oss att vända oss till dig för nåd och förlåtelse. Tack för att vår frälsning inte beror på det vi gör, utan på det du redan har gjort. Vi ber i Jesu eviga namn. Amen.